Som der Liebe, som der Liebe, som ikke falsk er. Hvor det her, det man forlorer, vinner en anden. Så hold i denne, som du har kjær. Som der Liebe, som der Liebe, som ikke falsk er.
Välkomna till Sånt är livet!
Välkomna, välkomna, påsk, välkomna!
Ja, vi är i Åmål och firar påsk.
Jag skulle... Jag pratar som Elvis gör, jag inspireras av honom. Nej, men det jag menar är att man skulle så gärna vilja att ni såg hur vi sitter när vi spelar in där.
Ja, det är jävligt mysigt skulle jag säga.
Jag omringas av öronproppar. Öronproppar är bra. Jag hittar till och med 2 stycken öronproppar på toaletten.
Fast nu ljuger du. Vi sitter ju i mammas scrapbooking-rum.
Ja, men ser du inte? Ja, men det är öronproppar här.
2 öronproppar.
2 öronproppar. Där ligger också öronproppar.
Var?
Här ligger öronproppar. Jag trampade på 2 öronproppar nu när jag var på toaletten.
Ja, jag ser mera pyssel i det här rummet än öronproppar, kan jag ju säga. Mammas scrapbooking-rum. Hon är ju så duktig på det där.
Ja.
Hon gör så fina grejer.
Det jag menar är att det ser riktigt sunkigt ut där vi sitter.
Men vad taskig du är mot min mamma.
Nej, det är fint där, men det ser så grisigt ut. Det ligger strumpor på golvet, ja, det är kallingar.
Prata för dig själv, det är dina grejer.
Ja, men det ligger.
Mina grejer ligger fint i min resväska.
Och här sitter vi och spelar in podd i alla fall.
Ja, men jag tycker det är mysigt. Vi har haft det så... Alltså den här påsken, det måste ha varit den bästa påsken någonsin. Alltså vädret har levererat på topp. Elvis har varit glad. Även om man är jävligt mammi och pappi just nu.
Ja, men det är ju lite så här knepig fas nu känner jag. För jag tänkte att vi skulle komma hit. Det skulle bli lite så här avlastning av honom. Man skulle kunna fokusera en del på så här grejer som jag låg efter på.
Du vill bara åka till Åmål för att bli avlastad för att slippa vara med Elvis, är det?
Nej,
det du säger?
Nej, men jag skulle vilja åka till Åmål för att själv ta en liten så här semester från allting. Och när man och kunna så här, ja, det jag gillar med att hänga med dina föräldrar, det är ju för att de vill verkligen vara med Elvis genuint.
Mm.
Problemet är ju nu att de inte får vara med Elvis för att han vill inte vara med dem. Det är det som är problemet. Och det tycker jag är jävligt tråkigt. Framförallt med typ din mamma som verkligen kämpar för att få en sån relation med honom. Ni pratar typ med telefon varje dag. Hon åker upp till Stockholm jättemånga gånger. Och sen bara när de ses nu, Elvis vet inte ens vem det är. Han bara,
jo, han är rädd
för henne. Och...
Alltså, problemet är ju att han är i separationsfasen. Och då jag har läst någonstans att man bara kan ha 3 personer som man... Ja, men 2-3 personer som man har anknytning till, som man känner sig trygg med. Och då är ju de 3 personerna som han träffar mest. Och det är ju dig, mig och Isa. Så just nu är det ju vi 3. Alltså vi kan inte lämna han till någon annan förutom oss 3, för han blir gnällig. Men sen så tycker jag att det var mycket värre för en månad sedan. Nu har han ändå börjat så här, för en månad sedan när mamma var uppe, då var det ju katastrof. Så fort någon annan kollade på honom började han ju gråta. Nu tycker han ju andra är intressanta och de får jättegärna leka med honom fast på avstånd. Han vill ju inte så gärna att folk bär honom förutom dig och mig då. Då blir den så här, M, säger han istället för mamma nu. M. Har du märkt det?
Mm.
Han kryper bara, M. Det är så gulligt.
M.
Och när vi var hos våra kusiner på fika, du var inte med då. Då, alltså han var så rädd. Han var så rädd. Jag kände bara, vi har en liten känslig kille faktiskt.
Jag tror att han är lite grann som vissa hundar här. Och de är ju så att de känner av onda människor.
Nej.
Så att det var att när han träffar personer som inte riger, det är för att de har någonting.
Vad sa du?
När han träffar personer som inte riger, det är för att...
När han träffar personer som...
Han inte gillar. Då har han någonting... Han ser igenom dem. Han ser igenom att det här är inte
Nej,
goda människor.
Nej, det gör han inte.
Jag tror inte att dina kusiner är så himla... De har inte så mycket rent mjöl på sig, de där.
De är världens snällaste. Han är ju i så mot alla. Jag tror att det var väldigt mycket folk där som han inte... Alltså här, Då märkte man ju i och för sig, när vi hade varit borta hos dem och sen kom han hem med bara dig, mig, mamma, pappa och Linus. Då kände han sig ju trygg igen. Så då var mer dem hans trygghet. Men jag tror, nu är han ju snart 9 månader. Jag tror att det här kommer gå över typ runt 10 månader, vad jag har hört.
Men vad är det?
Va?
Vad är det?
Vad är det?
Jag, med tanke på Elvis och med tanke på dina kusiner, så jag hörde ju, eller såg att de skulle ut och leta påskägg.
Ja.
Och jag blev så himla sugen. Det lade ut typ 20-30 påskägg i trädgården.
Ja. Elvis var ju också ut och leta.
Och jag var så himla sugen att också gå ut och leta. Men jag skulle också vilja tävla. Så då skulle jag vilja tävla mot dina 2 små kusiner på 7 och 13 år gamla. Och liksom ta mest påskägg.
Ja, gjorde du inte det?
Jag blev, fick inte.
Du och din tävlingshjärna.
Ja, men det hade varit så kul att släppa loss mig mot en 7- och 13-åring. Och bara hel, så här, 30 påskägg.
Jossan hade blivit så ledsen om du bara hade sprungit runt och snott alla jävla ägg. Typ hällt i det godiset när du hittade dem också.
Det skulle du inte gjort. Men jag skulle absolut vara sugen att tävla mot några 7-åringar, 13-åringar. Och sen så här springer man loss i en skog och letar påskägg och kollar vem som vinner.
Äntligen har en chans liksom. Ja. Mot 7-åringarna. Det är du. Alltså du och min lillebror. Ni gör inget annat än att tävla. Allt är en tävling. Vem som kan, vad var det ni hade för idiotisk tävling? Vem som kunde göra mest squats på ett ben.
Åh,
och så stod ni bara på ett ben och gjorde squats. Ni tog ju aldrig det andra benet.
Ja, men vet du vad vi körde klockan. Och den funkar på det sättet att man börjar på en. Och sen gör man squats och står på en bänk så att man kan komma ner riktigt djupt. Och sen kör man en. Och sen kör Linus en. Sen kör jag 2. Linus 2. 3. 3. 4. 4. Och jag tror att vi kom upp till kanske 25. Där någonstans.
Ja, nu runt 20 någonstans där. Innan du ramlade.
Ja. Och vi båda hade så jäkla träningsverk.
Men
tuffan
det. Alltså enbensquats är inte att leka med. Men det, så där håller ni ju på med allt. Kortspel, allting. Minsta lilla grej.
Vi tävlade i Finns i sjön.
När då?
I förrgår. Spelade Finns i sjön.
Vem vann?
Linus vann.
Varför vinner alltid Linus hjärta?
Tur.
Nej, vargarna vinner alltid.
Ni har tur.
Ja, men nu är tur att du är en halvvarg i alla fall.
Ja.
Ja, men har du haft en bra påsk?
Helt okej.
Vadå helt okej?
Ja, det är så helt okej.
Vad är det som har varit fel?
Nej, men jag tycker att det gått lite för snabbt allting.
Ja, det var för roligt.
Jag förväntar mig att rätt vad det är så nu bara så ska vi åka hem idag.
Det är skittråkigt.
Och det bara flög fram allting.
Ja, men de dagarna när du varit här har du inte haft det bra.
Jo.
Ja.
Nej, sådär.
Vadå?
Nej, men det är lite grann så här. Jag har ju jätteproblem i min rygg exempelvis.
Ja.
Och vi har inte hittat något så här riktigt bra sätt hur jag ska sova här. Vilket gjorde att efter jag sov här första gången så hade din pappa hade varit väldigt, väldigt snäll. Han hade alltså tagit sängen och byggt in en plywoodskiva under madrassen.
Min pappa.
Vilket gjorde att jag hade fått på halva sängen, vilket gjorde att Ida skulle kunna sova på mjukt underlag och jag skulle kunna sova på hårt underlag.
Han men, fixar.
Ja, han var jättesnäll. Men då blev det alldeles för hårt. Och det är ju svårt att veta det, för det var en ganska tunn madrass. Men så, för min rygg, det är ju så här. Ja, men vadå, sov överallt. Du tar det lugnt, du kan väl hålla käften, klaga inte. Nej, men jag har ju typ nästan diskbråck och har jätteproblem med rygg. Det är därför nej, men typ alltid tar tåget. För att jag har svårt att sitta. Jag kan åka bil, men jag har svårt att sitta så här 5 timmar i en bil. Det är ju verkligen så här superont i ryggen. Och sen har jag svårt att sova. Så att jag kan inte sova på för mjukt, jag kan inte sova på för hårt. Då måste jag själv, och jag tycker det är jobbigt. Jag måste hitta så här, liksom olika lösningar. Och vi har hittat en madrass här. Men att vi har varannan natt också.
Men vadå, i natt fick du ju den madrassen?
Absolut, det här var bra.
Ja, då var det bra.
Ja.
Okej, okay. Ja, men då har du ju i alla fall sovit bra 3 av 4 nätter.
Ja.
Ja, så då var det en natt. Okej, okay. Ja, jag har i alla fall haft världens bästa påsk.
Ja, men det har varit en väldigt bra påskvärn. Men nu är det dags för veckans ångest.
Veckans ångest.
Ja du vargen, nu är det dags för veckans ångest.
Fan, är du så glad för det?
Nej, jag ska inte vara glad. Jag var bara glad över att det var en sån här programpunkt.
Äntligen en programpunkt.
Men jag har märkt idag faktiskt att jag har varit lite så här, lite irriterad. Och även när jag gick och la mig igår så blev jag lite förbannad. Lite irriterad också.
På mig?
Nej, men det var för att jag hörde om det här, om vi börjar med första punkten i veckans ångest, så var den här terrorist-självmordsbombningen i Sri Lanka.
Jag blev mest jävligt ledsen och, för fan alltså.
Och det som är, ni vet säkert om det hela gänget som lyssnar på det här, för det här är ju tapetserat nyheterna, vilket också borde göra, men det var då, som man vet hittills i alla fall, 7 självmordsbombare som hade bombat kyrkor och i Sri Lanka. Det är runt 300 som har dött, över 500 skadade. Hälften av alla som har dött och skadade är barn.
Alltså det här är så jävla fruktansvärt. Alltså vet du hur mycket 300 personer, vet du hur mycket?
Ja, jag tänkte bara...
Hur många det är?
Jag tänkte på det igår, bara så här att...
Så oskyldiga människors liv.
När du och jag gick och la oss igår... Så finns det så himla många på andra sidan jorden som sitter och gråter. Sitter och gråter att de har förlorat anhöriga. De sitter och gråter att de har förlorat sina barn. Och de sitter säkert och gråter för att de själva kan vara skadade. Och...
Men jag liksom förstår inte hur man kan göra en sån sak. Alltså det är ju så... Vad är det som driver dem? De måste ju vara helt hjärntvättade. Alltså hur lyckas man hjärntvätta någon så mycket att man kan gå och göra en sån här sak? Ja. Ta livet av sig själv och 300 personer, oskyldiga personer.
Ja, det var en som hade stått i en så här frukostbuffé på något hotell. Och då så var det fullproppat på det där hotellet. Och sen bara så hade han sprängt sig själv.
Men vart hade han ryggsäck på sig då? Eller hur stor är en sprängapparat liksom?
Jag vet inte, men en bra fråga var. Men jag tror att de har någon typ av ryggsäck med massa grejer i. Men jag undrar också, det kommer säkert komma fram ännu mer exakt hur det gick till och sådana där grejer. Men det måste ha varit stora explosioner alltså.
Jag har inte läst någon, alltså jag har inte varit inne på internet knappt under den här helgen. Men pappa berättade ju det här igår. Fruktansvärt.
Jag tänkte bara nu också så reagerar jag i alla fall ännu starkare på det här nu när man själv har barn. Alltså ta bara han, det var Danmarks tredje rikaste, nej, Danmarks rikaste person som hade förlorat 3 av sina 4 barn. De hade varit där på semester i Sri Lanka.
Fy fan, alltså.
Det var säkert, jag skulle bara gissa att det skulle kunna varit den här frukostbuffén där barnen satt där nere och åt. Och sen så gick föräldrarna, det kan ha varit på toaletten eller de var uppe på rummet, men de satt där lite längre kvar på frukostbuffén och åt eller något, eller gick ner lite tidigare. Och sen så kommer den där självmordsbombaren och spränger sig själva. Alltså,
jag vet inte vad jag ska säga. Det här är så fruktansvärt. Jag känner bara med alla som har blivit drabbade, alla anhöriga och de som har gått bort. Fy.
Jag förstår det just nu. När vi sitter och spelar in den här podden så är det så himla många där borta som har fått sina liv förstörda. Som sitter och gråter just nu. Och det är så himla hemskt. Och att några få personer kan orsaka så mycket skada. Och jag menar, det är... Och det är väl någonting som jag fascineras av på senare tid också, att människan gör ju smarta grejer, men sen också kan människan vara så jävla korkad.
Människan kan vara så jävla elak.
Elak, ja.
Det här är ju ren ondska liksom.
Otroligt, otroligt.
Men vi skänker våra tankar till de anhöriga och de som har gått bort. Och vi ska fortsätta den här podden med att bikta mer ångest. Det här blir en riktig ångestpodd.
Det här blir riktig, riktig ångest.
Ja. Det kommer vara allt. Det här var ju liksom en stor grej. Men vi kommer ju bikta mer små grejer och andra stora grejer också.
Ja, som tur är så har vi inte så många såna här stora grejer att dra till. För det hade ju varit bara hemskt. Men nu kommer lite andra prylar.
Okej, men den närmsta ångestpucken, det är ju att vi idag ska åka tåg igen med Elvis. Alltså, jag känner bara, vi åkte ju tåg ner. Och det går ju. Men det är ju inte superhärligt liksom. Speciellt inte när tåget stod stilla i en timme också, så det blir en timme extra. Det är ju den närmsta ångestpucken för mig.
För det var ju... Det var lite stökigt när vi reste hit.
Men han tycker ju inte om att sitta still. Det är ju inte hans favoritgrej. Utan han vill krypa runt. Han vill ställa sig upp mot saker, skaka saker, välta saker, slå med saker. Och det får man ju inte göra på ett tåg. Så det blir ju väldigt tråkigt. Och då kör han sina skrik. Alltså inte gråtskrik, utan typ... skrik, skrik, jag är missnöjd typ.
Han skriker så himla högt alltså.
Han har tränat sin röst, den killen.
Nej, men så, en annan sak som jag har haft lite så här, ångest över senaste tiden, och jag vet du också har haft varg, det är ju det här med hur mycket tid man lägger i skärmar, i dator, i mobil och sådana saker, och där också kopplat till social media. Det är ju någonting som du har lyssnat lite grann på en bok, eller skärmhjärnan med Anders Hansen.
Ja, superintressant. Jag har ju inte kommit till just varför skärmarna är problemet, men första delen av boken var väldigt mycket fakta, hur människokroppen reagerar och varför man får ångest av vissa saker. För att våra kroppar, var han sa att det finns 10 000 generationer och typ en generation är det bara som har levt med Facebook och alla sociala medier och sådär. Så att kropparna är inte anpassade för det. Så de är ju anpassade ut efter savannen typ, när man ska jaga eller bli jagad av ett lejon och fixa mat och samlar och grejer liksom. Så att då reagerar ju kroppen typ likadant som att ett lejon skulle komma, som att när man inte får så mycket likes på en bild.
Som det är så här enorma stresspåslag också.
Ja. Och det är ju liksom konstant, för jag menar, och sen så är ja, men typ som en deadline i jobbet skulle ju vara lika med då att ett lejon kommer. Och vad fan, hur många deadlines har inte, jag har i alla fall kanske 20 deadlines på en vecka. Plus att jag har ett barn att ta hand om. Så att det är ju ett jävla stresspåslag hela tiden. Och bara av att veta om det blir jag ju ännu mer stressad. Så det är ju ett och den här, och jag, det jobbiga är ju att jag vet att de här deadlinesen, det är ju det som är nackdelen med att vara så kallad influencer, är ju att man har ju en deadline varje dag året om. Man har ju aldrig vila. Och om det skulle vara så att man råkar ha en dag vila, då går man och kollar, vad ska jag posta imorgon? Borde jag fota det här? Och en story kanske man borde göra här. Så att man får ju aldrig den här riktiga återhämtningen. Och det är det jag saknar mest med att ha ett så kallat vanligt jobb. Att man på fredag bara, okej, nu är det helg. Nu stänger jag ner allting. Sen kommer jag tillbaka på måndag. Och så kör man hela veckan och sen stänger man ner. Och på semestern så har ju inte vi det nu. Och det tycker jag är den absolut största nackdelen med vårat jobb. Även om det finns väldigt många fördelar, så är det en väldigt stor nackdel.
Ja, men jag håller med dig. Jag håller med dig. Det där är inte... Där är jobbigt. Men det är bra i alla fall att man kan se på telefonen nu hur mycket man har
lagt tid på. Ja, fast det blir ju fan ännu mer stressigt. Ja. Så ser man det. Aha, nu har jag varit inne på telefonen i 4 timmar idag.
Ja, då känner man sig så dålig.
Vilken jävla sopa jag är. Här har jag suttit på Instagram. Fast jag vet att jag jobbar med det här. Och jag scrollar inte sjukt mycket för att kolla på annat. Utan det är ju mycket. Jag gör ju mycket svara på mejl. Jag har ju nästan inte min dator längre. Så det är ju nästan min datatid som har kommit över. Men sen så har jag ändå en okej snitt. Alltså vissa dagar blir det mer. Och till exempel om man har ett samarbete på story, då blir det väldigt mycket tid på mobilen. För att då man ska redigera story, man ska spela in storiesen, man ska redigera dem och sen ska man posta dem. Och det tar väldigt lång tid faktiskt. Man kan ju tänka så här, story-samarbeten, de är så enkla, så tänker jag alltid. Och sen är det typ de som tar längst tid. Ja, men i vilket fall som helst, hur ska vi lösa det här problemet?
Men den ångest, jag har en grej, jag ska verkligen liksom kämpa för att vara inne max 2 timmar per dag. Jag har tagit ut min telefon utanför när jag ska sova, för jag som många andra, har, när jag vaknade på natten förut under en period, så tog jag upp mobilen och bara scrollade lite grann. Rätt var jag var vaken en och en halv timme, för man blir så här pigg och de här bitarna. Så att det är några saker som jag har gjort. Alltså jag ska också inte ha mobilen i sammanhang som man inte ska ha mobilen på. Alltså typ när man äter med folk runt om, när man går på toaletten, när man sitter i något så här, när man sitter i möten, då ska jag lämna mobilen i jackan, sätta den på flygplansläge och säga egentligen så här, försöka ha det i alla sociala sammanhang. För ja,
men jag tycker inte det är något problem för mig. Jag igår till exempel, jag hade inte kollat på min mobil på 5 timmar när vi hade besök här. Så det är inga problem för mig. Men mitt problem är att jag skulle nog må bra av att ha fasta arbetstider. Så här, nu har jag ju inga arbetstider överhuvudtaget i och med att jag är hemma med Elvis. Så att jag får ju typ jobba på kvällen när han har somnat. Det är ju min jobbtid och då är jag ju så trött så att jag håller på att stupa liksom. Men nu framöver när jag slutar vara mammaledig, då kommer jag vilja gå iväg kanske 3 dagar i veckan och jobba 4 timmar i alla fall. Så att jag kan beta av allt jobb, eller allt jobb kommer jag inte hinna på den tiden, men det mesta av jobbet, så att jag på fredag eftermiddag kan ta helg. Sen så vet jag att jag postar ganska mycket på söndagar, för jag postar videos och så där. Men då att man liksom har mellan 9 och 10 på söndag, då gör jag allt fix med Instagram och med min YouTube som behöver postas liksom. Och sen är det finito. Och finito. Lägger ner mobilen. Så vill jag ha det. Det tror jag kommer ta bort stressen för mig. Har du någon plan?
Ja, men det var den där planen tror jag. Alltså, jag skulle också vilja komma bort från det. Alltså att man lägger mer tid 9-5. Men sen också att man minskar mobilens användande.
Men även datorn. För att jag blir ju stressad av dig. För att om jag ligger, okej, nu har jag stängt ner allt för idag, jag lägger mig och ska kolla på tvn eller bara ta det lugnt liksom på kvällen, då kommer ju du och lägger dig bredvid mig med din dator, eller så sitter du med din dator någon annanstans, och då vet jag det. Och då känner jag mig så här stressad, för att jag känner mig dålig för att du sitter där och jobbar och inte jag. Förstår du vad jag menar?
Verkligen. Det är därför som jag sa det, att det är, jag ska försöka ta bort den. Men ofta är det ju att...
Men du behöver jobba klart på dagen. Du måste också ha fasta arbetstider. Du behöver vara klar med ditt jobb måndag till fredag. Du är ändå liksom borta och du jobbar ju hela dagen nästan.
Nej.
Du borde ju kunna beta av jobbet.
Nej, men jag
mellan
är borta,
9 och 5.
Jag är borta på intervjuer.
Ja.
Jag har inte någon jobbtid däremellan. Alltså jag är borta på...
Är inte
på...
det jobbtid?
Jo, det är det. Men jag är borta på intervjuer. Ja, alltså,
men du borde ju typ ta förmiddagen intervju, eftermiddagen research.
Men alltså som det är nu så kör jag ofta intervjuer typ 3 dagar i veckan i alla fall. Och sen är det typ 1 möte. Men det jag skulle behöva lägga in då för att kunna lösa det, det är att jag kör typ intervju som jag ofta kör mellan 10-12. Och sen så kör jag något möte ofta vid 1-2. Men sen skulle jag behöva jobba typ 3-4 timmar. Sätta mig någonstans och jobba 3-4 timmar. Mm. Nu tar jag igen den tiden på kvällen när Elvis har somnat.
Mm.
Och på morgonen, om det är så att jag inte har Elvis, då kan jag bara ställa klockan på 5, ibland till och med 4:30. Och sen så sitter jag och jobbar till 7.
Mm.
Till när ni har gått upp 6:15 där någonstans. Så då tar jag in 2 timmar där, och sen så kör jag kanske 2 timmar på kvällen. Det är ju där jag tar in.
Ja, där kan du gärna få ta in. Ja. Då ser inte jag dig.
Nej, men det är det jag försöker göra. Men, det är klart att jag... Alltså, men jag skulle ju inte vilja lägga... Jag skulle inte vilja vara borta mellan 8-9 till 5-6 varje dag heller. För då missar jag ju tid med honom. Så man vill ju ta igen den när...
Han sover.
Ja, när han sover. Ja,
ja, men då får du göra det i ett annat rum då.
Ja.
Aha, men vi får sätta oss och lösa det här. Så kan vi ju återkomma till er när vi har gjort det.
Det här är ju att jag lade upp det på min Instagram också och skrev det här, att det här är en liten ångest. Och det är väldigt många som håller med om det, som sitter med sina familjer. Och sen så kollar de så här i soffan när de ska kolla på något tv-program ihop eller någon film. Så sitter alla med sina mobiltelefoner.
Att du har ju datorn.
Ja.
Oftast. Jobbar ju.
Jo, men sitter med sin padda, mobiltelefon eller dator, vad det nu än är. Men jag brukar... absolut, jag brukar sitta med dator ibland där inne, men jag vet att jag blir störd med dator, så ofta brukar jag inte sitta där inne överhuvudtaget. Ofta sitter jag i ett annat rum och gör klart det här. För om jag sitter där inne med dig och dator, så kan jag inte fokusera. Men du Varin, vi har ju en gäst med oss idag också.
Ja, så himla roligt.
Och idag ska vi prata om något som jag tycker är... det är svårt att säga att det är roligt, men det är extremt intressant och något som fan drabbar hur många som helst. Psykisk ohälsa.
Ja, men det är ju väldigt viktigt att prata om det här, för det kan vara lite tabu.
Ja. Vi säger varmt välkommen till Martin Lindman som är vd och grundare av Doktorn.se, som också det här avsnittet presenteras av. Stort, stort tack att du har kommit hit.
Tack så hemskt mycket för att du får komma.
Hur mår du?
Jag mår väldigt bra faktiskt, men jag håller med, det är ett väldigt intressant ämne att prata just psykisk ohälsa.
Ja, men till exempel jag efter förlossningen nu när Elvis kom, så mådde jag lite dåligt. Jag blev deprimerad. Hade jag kunnat använda tjänsten då?
Ja, men absolut. Oavsett om det är somatisk vård, alltså symptom som vi känner till och vi är vana med, eller om det är psykisk ohälsa, så kan man alltid kontakta doktor.se. Och det är vår kliniska personal, våra sjuksköterskor eller läkare, som bedömer vad nästa vårdnivå är och hur vi kan hjälpa dig. Och i det här fallet gällande psykisk ohälsa, så har vi också psykologer som hjälper till.
Mm.
Men, alltså, jag tycker lite så här att man ska... Alltså jag tycker nästan alla ska gå till en psykolog och prata, för att det är det som är problemet idag. Nej, men ta mycket, det är mycket så här kvinnor, det är en målgrupp runt 30, va? Som mår väldigt dåligt.
Absolut. Det är ett hårt tryck på oss idag i samhället. Vi ska skaffa familj, vi ska ha karriär, vi ska vara med i ropet. Och i det här så är det väldigt många som känner sig stressade och pressade och mår väldigt dåligt. Där man absolut kan få hjälp av psykologer. Jag tror inte att det är patienter idag som lättvindigt eller bara för nöjes skull söker vård. Men jag tror att det är ett omvänt problem, att vi söker lite för sent. Vi pratar inte när vi behöver prata och vi tar inte hjälp när vi egentligen borde ta hjälp. Och det är väldigt svårt att känna igen symptomen gällande just psykisk ohälsa. Och där är det bara en uppmaning att har man den, känner man sig pressad och känner man att man mår dåligt och behöver prata med någon, så finns den hjälpen att få, oavsett om man kontaktar sin vårdcentral eller i det här fallet kontaktar doktor.se, och så kan vi hjälpa till.
Mm. Jag kände mig ju inte tillräckligt sjuk för att kontakta någon. Men jag önskar nu efterhand att jag faktiskt hade gjort det.
Mm.
För när man väl är där, hur vet man liksom?
Men det är jättesvårt, och det är upp till varje individ naturligtvis att förstå och behandla sig, eller förstå vilken behandlingsnivå man behöver. Jag tror att det får man känna själv, och jag tror att det är viktigt att någonstans börja nysta i det, prata med sina nära och kära, förstå själv hur man mår, och känner man sen starkt behov av att man behöver gå vidare, då kan man göra det, och då söker man sig vidare till vården, och i det här fallet doktor.se.
Och då finns det doktor.se, då bara tankar man ner appen, Sveriges populäraste vårdapp, den krossar allt annat så himla bra. Och då pratar man med en person direkt i sin smartphone bara.
Absolut, man laddar ner appen där. Och så får man prata initialt med sjuksköterska och tala om hur man mår och känner, för att vi måste också utröna vad det är för typ av vårdnivå man behöver. Men är det så att det rör sig om psykisk ohälsa, så får man prata med en psykolog hos oss. Och psykologen då tar det till nästa steg, och vi hjälper och sätter upp en behandlingsprogram, och vi diskuterar hur vi ska kunna ta behandlingen vidare. Men man gör det via chatt, man kan ringa, videosamtal eller vilken den kontaktväg man känner för bäst själv.
Mm. Härligt. Stort, stort tack Martin Lindman, vd och grundare av doktor.se.
Tack snälla.
Tack. Tack.
Men du Varin, jag ska berätta något annat som jag har haft lite ångest över faktiskt.
Oj då.
Det är alla avgaser.
Ja, men man märker ju det när man är här. Alltså jag har sovit så skönt de dagarna jag inte haft Elvis här. för att det är helt lugnt utanför. Det är vatten runt omkring, det är natur. Och liksom när jag lägger mig i sängen, då känner jag harmonin. Även om träden inte är inomhus, så vet jag hur det ser ut utomhus. Luften är så frisk.
Polande vatten.
Men i Stockholm, när man går och lägger sig, då vet man att jag kan inte öppna fönstret. För där ute åker det 1 miljon lastbilar och bilar. Och det är fullt med avgaser. Det är helt hysteriskt där ute. Så då känner inte jag det lugnet när jag ska sova.
Jag har börjat på senare tid tänkt så himla mycket på om det skulle vara så att man sålde lägenheten vi har och sen så köper man något någonstans, alltså typ någon liten stuga eller något någonstans.
Ja, men nu behöver vi ju inte liksom gå så långt. Man kan ju flytta någonstans där det är lite mer natur, känner jag bara. Man behöver inte flytta ut i skogen till en stuga. Det är inte det jag menar. Men man kanske inte behöver bo mitt i centrala Stockholm. Där det åker svin mycket bilar. Så känner jag. Men vi har ju liksom kollat på utanför Stockholm. Och liksom, för vi älskar ju lägenheten i Stockholm. Alltså själva lägenheten är våran drömlägenhet.
Verkligen.
Det är bara att man skulle vilja flytta den till ett mer... Ja, men där är lite
Åmål.
Mer... Nej, inte Åmål, men typ ett ställe där det är lite mer natur och inte massa bilar utanför.
Ja, där får ni också komma med något bra tips, för att jag vill ju kunna cykla överallt. Alltså att jag ska kunna ta mig in till stan relativt snabbt. Kanske cykla en kvart, 20 minuter, 25 minuter kanske som absolut max. Någonstans där. 20 minuter och kunna komma in till stan, men fortfarande bo i så mycket natur som möjligt och så mycket lugn som möjligt.
Ja, alltså jag tycker ändå att Norra Djurgårdsstaden är en favorit. Och Nacka strand. Jag tycker de två är väldigt bra, men jag vet inte hur det är att cykla från Nacka strand. Det är väl bra cykelvägar
där
ifrån?
Jag tror det. Jag måste testa att cykla dit någon gång.
Ja, för det gillar ju jag där ute. Det är ju jättefin natur, vatten. Och ta 10 minuter in till Slussen.
Och sen finns det också båtar som går dit.
Och sen finns det... Oh, men gud, ska vi inte flytta dit då?
Men jag är lite tveksam på all luft där. För de har ju jättemycket motorväg där utanför.
Men hjärtat, det är samma luft överallt i Stockholm. Det spelar ingen roll om man flyttar. Alltså det kommer inte bli Åmålsluft ändå. Alltså, då måste vi flytta långt utanför Stockholm. Tror jag.
Men vi har i alla fall luftrenare hemma nu.
Ja, det är ju skönt.
Jag har haft sån ångest över det där. Men nu har vi luftrenare hemma. Som vi kommer komma tillbaka till lite mer sen. Men det gör i alla fall att när jag sover så kommer det så här frisk luft som är renat.
Ja.
Och det känns betydligt bättre.
Ja, så bra. Men något mer som jag har ångest över, det är ju den här boken. Det är ytterligare en deadline för mig. Som stressar mig så mycket. För du vet så här, mina blogginlägg, YouTube-videos, blir de fel eller någonting, ångrar jag dem, då kan jag antingen ta bort dem eller redigera om dem. Bara, nej, varför skrev jag så? Det där var inte bra, det där var inte jag. Men den här boken kan jag ju liksom inte ändra efteråt. Omslaget ska sättas, varenda ord i boken. Och du vet, alltså jag har läst min egen bok nu kanske 70 gånger.
70?
Nej, jag överdriver ju självklart, men 5 gånger. Jag är inne på min 5:e gång nu. Förutom att jag också har liksom varit med och skrivit den och sådär.
Är den bra?
Ja, det är ju klart den är bra. Vad en dum fråga.
Ja,
den är svinbra. Nej, men det är så här. Den är bra, men jag är lite onöjd med ordningen än så länge. Det är det som jag tycker är det svåraste med boken. Att bestämma i vilken ordning allt ska komma. Och hur det ska vara upplagt. Så det är det jag håller på med. Men själva innehållet och historierna, alltså vet du, du vet inte ens hälften vad som står.
Nej,
i min bok.
Jag ska läsa den nu.
Jag sa det nu på presentationen, att de frågade liksom om man kommer få veta någonting som man inte vet om mig i boken. Och då sa jag så här, men jag tror inte ens att min kära man vet 85% av vad som står i boken. Han har ingen aning om de här historierna. Så att svar ja. Och det är det jag är lite nervös över. Det är det jag får ångest över. Att, alltså, det känns som att jag blottar mig. Det är så privata saker. Jag brukar aldrig dela med mig av så mycket privat. Jag är personlig, men inte privat. Och det här är jävligt privat. Ja, så det är det. Jag svettas.
Jag är så taggad.
Ja, men jag har sån ångest nu alltså. Ja.
Jag har lite ångest över en annan sak. Varje. det är att nu en påsk så har det varit jättemycket påskgodis. Och då ska jag vara lite så här broduktig. Så när vi sitter ner allihopa och sen någon som frågar mig, hej, vill du ha en godis? Säger jag nej. Och sen så kommer jag in till köket själv och då ser jag en sån här jättestor kaninchoklad. Som är, vi pratar säkert 20 centimeter, så här jättechokladbit. Och jag bara, ah, den, jag såg den där kaninen ligga där. Och jag bara, nej men jag smakar lite på huvudet på den, tänkte jag. Så jag tog bort den här
foliet.
Och sen så stack ett öra ut och jag bara, men jag nafsade lite örat på den. Och jag vet inte vems det var, om det var någon av de här barnens. Men då började jag käka örat på den. Och rätt vad det är så ser jag mig själv att jag biter loss halva huvudet på den. Och sen har jag biter loss halva kroppen. Och så står den där. Och sen så går jag ut där. Och när jag kommer in sen igen så käkar jag upp resten. Så jag käkar upp en typ en 20 cm chokladkanin. Och det har lite ångest över.
Ja, men det är så roligt för att vi sitter och fikar allihopa. Och jag är en person som jag gillar inte tårta. Det är, mjuk kaka är min värsta grej.
Nej, men jag förstår inte hur du inte kan
gilla
det.
Och så har min moster bakat en sån här mjuk banankaka med marabouchoklad i typ. Och jag ser hur det typ dreglas i munnen på dig. Du vill så gärna ha den här kakan. Alla tar, inte jag då. Och du sitter och har fokus på den här kakan och kakan kommer till dig. Och de bara, ska du ha Alexander? Bara om Ida tar, säger du då. Jag bara, men alltså, kom igen. Jag gillar inte en sån. Jag vet att du vill ha den där kakan. Och du vägrar ta. Sitter och dreglar när alla andra äter den här kakan. Jag bara, men hjärtat, om du mår bättre så kan jag sitta här och äta godis ur det här ägget. För jag gillar ju ändå lakrits. Så då käkar jag lakrits, men du vägrar äta den här kakan. Sen går ju du, smyger in och äter tårta istället.
Ja.
Jordgubbstårta och chokladkanin.
Det är alltså, inte lätt. Jag brottas med mina egna grejer hela tiden.
Men varför måste du ha förbud? Det är väl bara att äta om du vill ha.
Problemet blir att jag käkar så mycket.
Ja, men säg så här, bestäm dig bara för att ta en bit. Är det så jävla svårt?
Stor bit.
Men de var ju redan uppskurna. Ta en bit för du vill ha.
Men om problemet blir
det. Stillar inte ditt behov då?
Nej, om jag tar en bit hela tiden på allt, då skulle jag ta en bit av allt hela tiden.
Hur ofta blir du bjuden på en kaka då? Det är ju väldigt sällan. Det är under jul och påsk typ här. Kanske någon så här, tre rätters middag.
Men jag fastnar i dåliga vanor. Jag fastnar i det där. Rätt
så om du hade ätit
hem,
den så hade du börjat käka massa godis ändå? Eller?
Nej, men det finns risk att om jag hade tagit allt jag blev bjuden på här nere så skulle vi komma hem till Stockholm. Och då skulle jag bara, jag kör en liten, hittar någon chokladbit där så börjar jag köra den rätt för jag har käkat upp hela skåpet.
Ja, men
det är
vet
det
du
problemet
vad?
Är för mig.
Det pratar Anders Hansen om i den där skärmtidsboken. Att det är så människan är uppbyggd. För att det finns två olika människor, han kallar dem för Karin och Maria eller vad det nu var. Så Karin, hon är typ som mig. Går till trädet, där var det massa frukter hon äter tills hon är lagom mätt liksom. Och sen nöjer hon sig och går därifrån. Men sen dagen efter är det någon som har kommit och ätit upp allt. Då är ju hon svinhungrig för att hon har ju inte proppat in liksom kalori. Så hon har inget kaloriöverskott. Så då är det sådana som mig som inte hade överlevt på den tiden. Men medan sådana som dig, som Marior, de hade gått dit och tyckte det var så gott så de kan inte hejda sig att äta upp hela jävla busken med frukt. Och sen dagen efter så finns det ju ingen frukt där. Men då har ju Maria ätit så mycket så att hon klarar sig. Då har hon byggt på sina fettdepåer så att då klarar ju hon sig. Så du är en överlevare liksom.
Jag är en överlevare.
Ja, men problemet är ju, sa han, i dagens läge så är ju Karin överlevaren.
Ja, just det.
För att nu tar ju maten inte slut.
Nej.
Utan då blir det ju tvärtom.
Så det är att, därför, jag vet att jag är en Maria.
Jag är en Karin.
Och därför så vet jag att Maria, den vill bara käka semler, honing, vinerbröd, allting. Så jag måste, och Maria dör aldrig. Eller någon gång dör kanske. Men den fortsätter bara. Och jag bara, vad är det som händer? Du får inte äta. Och sen så, därför är svaret.
Ja.
Och när jag säger nej till allting, kolla på mig själv. Jag säger nej till allting när vi sitter där inne. Vad gör jag? Går in och käkar upp en halv jordgubbstårta och en jävla choklad.
Kanin. Det kanske hade varit bättre att käka den där banankakan där ute, så hade du inte behövt äta resten liksom.
Ja, fast jag tror ju inte att jag hade reagerat. Också. Jag hade käkat, det är liksom ja, det som är det att jag är en så här, jag är typ som en haj eller ett lejon, och sen ger man mig att så får jag snutta på ett litet lite så här blodsfinger, men då vill jag bara äta upp hela bebisen.
Ja, ja, ja. Okej, nu får det faktiskt vara nog med ångest här i hjärtat. Nu räcker det för idag. Nu kör vi veckans frågor. Innan vi börjar med frågan här så vill jag bara att alla ska gå in och följa oss på Instagram, familjen.varg. Där kan man diskutera lite, vad tyckte man om veckans poddavsnitt? Har vi några fler frågor? Vilka teman vill vi ha i podden? Och så vidare. Plus massa backstagebilder på mig, Pärlan och lilla Elvan. Okej.
Okay. Nu... Kommer han kallas Elvan, tror du?
Jag tycker han är, det är gulligt. Det är min agent som kallar honom för Elvan. Är inte det ganska sött? Lilla Elvan. Okej, okay. Är du med?
Jajamän.
Är det taskigt av mig att söka samma jobb som min kompis har sökt? Jag har mer erfarenhet och hon tror att hon inte kommer få jobbet om jag söker.
Jag tycker det är väldigt kul att hon, av alla jobb som finns, så går hon och söker ett jobb som typ hennes bästa polare söker. Och att de tjafsar om det på det sättet.
Men jag måste ju ändå säga, i Åmål till exempel finns ju inte så jättemånga jobb. Så då kanske man måste söka samma jobb. Men är det så? Jag tycker att den här kompisen verkligen ska tänka efter. Alltså hon som har skrivit in.
Man kan inte paxa jobb, eller?
Nej, men är man väldigt bra kompisar och känner så här, men det där jobbet skulle väl typ vara kul eller något. Jag skulle väl, det är ett medelmåttigt jobb. Och så vill ens kompis verkligen, verkligen ha det där jobbet och har kämpat men haft det lite svårt, och du vet så. Och man vet att om man söker det så kommer man att få det istället för sin kompis. Då kanske man skulle överväga att söka något annat jobb som man själv verkligen, verkligen vill ha.
Ja, för jag håller med dig. Jag får säga så här, grunden, jag håller med dig i det. Så jag tycker verkligen så. Men sen så funderar jag också på in the long term. Kan du inte... Om hon och den här kompisen säger nu så här att nej, för de har ju uppenbarligen pratat om det, att nej, men sök inte det här för att jag ska söka. På något sätt måste ju hon då bli lite bättre. Alltså att hon kan inte i hela sitt liv komma och begränsa andra vad de får göra. Hon måste på något sätt fokusera på sig själv och göra så bra som möjligt.
Men det kanske hon gör.
Ja, uppenbarligen räcker inte det för sig. Det räcker inte det. Då måste hon se, vad kan jag göra ännu bättre? Hur kan jag ringa upp den här arbetsgivaren och verkligen berätta att jag vill ha det här och vässa till sig? För hon kommer inte kunna begränsa sig, begränsa folk runt omkring sig.
Nej, men det kanske bara är hennes bästa kompis hon alltså, jag tycker så här, att vill hon som har skrivit in verkligen, är det här hennes drömjobb som hon verkligen har velat ha, som hon har kämpat för, ja, men då är det såklart att hon ska söka det. Självklart, men är det ett medelmåttigt jobb och hon vet att hon kan få något annat, då är det ju bättre att söka något annat. För att antagligen så kommer ju deras vänskap förstöras om hon söker och får det och den andra inte får det.
Nej, det kommer bli väldigt bittert.
Då får man ju så här överväga liksom, jag vet att jag kan få något annat jobb, då kanske det är dumt att utsätta våran vänskap. Så tycker jag, men samtidigt, absolut, jag håller med, man ska ju inte begränsa andra människor, men är man bästa vänner så kanske man kan vara lite schysst. Eller?
Nej, men jag vet. Danne Hallén, han jobbar ju på McDonalds. Vår polare Danne Hallén. Han jobbade ganska länge. Han var väldigt duktig på att steka hamburgare. Och de berömde ju honom väldigt mycket också. Att han stod där och stekte burgare och allt sånt där. Men då sökte ju jag det jobbet också. Och fick börja jobba på McDonalds. Så att ofta kan det ju vara så, alltså det märker jag nästan mer så än tvärtom, att är det så att två kompisar söker så brukar ofta båda kompisarna få...
Ja, men nu verkar det ju bara finnas en plats. Då kan man väl låta den andra dåliga söka först och sen kan man ju söka själv sen efteråt.
Ja, om den inte får jobbet kanske.
Ja,
men då
precis.
Alla platser kanske tillsatta.
Ja. Ja, men tänk efter, överväg, är det värt att våran vänskapsrelation ska utsättas för prövning? Tycker du att det är värt det, så sök. För ingen ska ju självklart hindra dig från att söka ditt drömjobb. Annars så sök ett annat jobb.
Då hoppar vi in på nästa fråga. Härligt att ni fick till flytten till Spanien. Jag bara undrar hur ni tänkt få ihop jobb och allt. Ni har ju mycket möten och dylikt i Sverige. Blev bara nyfiken på detta. / Albin. Ja du Albin, det ska vi berätta för dig. Det här är ju verkligen våran dröm. Att kunna göra det här. Att kunna flytta till Spanien och vara där.
Flytta ska vi ju inte göra. Nej. Eller det vet vi ju inte. Vi ska ju testa nu.
Ja men vi är där. Vi får se. Det blir spännande. Vi kommer åka dit nu första gången i maj. När det är tillträde.
Mm.
Och sen så ska vi åka dit i oktober, november. Och sen så får vi
se. Januari, februari, mars, april, maj skulle jag vilja vara där nästa år.
Och det är ju så att vi tar mina intervjuer som är liksom det absolut primära. För att jag behöver vara kvar i Stockholm. Det är det absolut primära. Sen är det möten och samarbetspartners och massorna också. Men så här, intervjuerna, det går ju inte att komma ifrån på något sätt. Då kommer jag maxa på massa intervjuer, så jag har ju fullt tryck nu fram till midsommar med 3-4 intervjuer i veckan typ, och det gör jag för att jag sen ska kunna ta det lugnt senare, och samma sak i augusti när vi kommer tillbaka. Så det är ju det, men sen så tror jag att man mer och mer kan ta möten på telefon, man kan ta FaceTime-möten och sådana
grejer.
Ja,
alltså för mig är det ju inga problem alls. Alltså jag vill ju inte gå på så mycket möten. Jag har ju min agent som går på möten åt mig. Och jag har mina människor som jobbar för mig som gör sådana saker för att jag nu ska kunna varit med Elvis. Så att jag har ju lite ordnat upp allt det där för mig liksom. Och visst, jag går på vissa kundmöten, jag går på möten angående boken, men boken kommer ju vara klar i september. Och de mötena skulle man kunna ha på Skype,
men
också.
Men ska inte du på promotion-turné?
Men jag orkar inte det.
För din bok? När släpps den?
Men september.
Men typ 10, 15, 20?
Det vet jag inte. Jag tror inte det är exakt bestämt
än. För du vet att du kommer ha riktigt mycket att göra med boken då, alltså.
Men det beror ju på också. Man väljer själv.
Jo, för bara signeringar.
Ljudboken är bokad nu. Det är ju 5x4 timmar. Det är ju 20 timmar jag ska sitta och läsa den här boken. Och det kommer ju liksom vara den 111:e gången jag läser boken. Nej, men det är faktiskt kul. Jag tycker det är roligare och roligare att läsa boken. För att den blir ju mycket bättre och bättre hela tiden. Ja, men sen, alltså visst, ljudboken ska ju läsas in. Sen kommer jag säkert, signeringar ska ju göras. Men det hinner väl jag göra i september, eller?
Ja.
Ja, för att kunna åka i oktober.
Fast de kommer vilja boka in dig på jättemycket.
Men
så här,
de kommer vilja åka till mässor och hej och jag åker inte på sånt.
Okay.
Vi är olika. Du åker, jag känner att mina fans som vill köpa min bok, ni följer mig här på min YouTube och mina kanaler. Det räcker.
Du kanske kan köra någon egen träff. Alltså du kör egen.
Jo, men absolut. Jag vill jättegärna träffa mina fans. Och jag har fått jättemycket förfrågningar om föreläsningar och grejer i och med den här boken. Men jag har ingen föreläsning. Så att det blir ingen föreläsning.
Men vill du skriva en föreläsning?
Nej, vill jag inte. Inte just nu. Vill jag inte. Alltså jag ser lite föreläsningar som att åka på turné. Jag har ju jobbat som dansare och i popgrupp. Och jag har åkt land och rike, stå på olika scener, göra ljud, vad det nu heter, soundcheck och allt vad det nu är. Det tar sån jävla tid. Och jag har gjort det lite, så att jag behöver vila lite från det. Kanske, jag säger inte att jag inte kommer föreläsa i framtiden. Det kanske jag gör någon gång. Men just nu vill jag inte skriva en egen föreläsning. Jag kan komma till vissa speciella. Jag har ju fått en förfrågan nu.
Kommer du köra den?
Jag vet inte. Jag har inte, alltså, Isa har inte skickat vidare mejlet till mig. Men det kanske hon gör snart. Det har ju kommit till min andra mejl. Men i vilket fall som helst. Jag har tjuvläst och jag blev lite sugen. För det är så här, att stötta unga kvinnor i deras karriär. Och sådana grejer vill jag ju göra. För jag tycker det är kul att få inspirera andra unga kvinnor. Så att kanske göra det, men jag kommer inte skriva någon föreläsning. Utan då får det vara att jag kommer dit svara på frågor. That's it. Ja.
Och jag tycker att vi har svarat på Spanien-frågan nu.
Har vi det? Jag har pratat om massa annat. Men du har lite att lösa med intervjuer. Jag kan flytta. Så är det.
Jajamän.
Ja, men hörni, det var väldigt kul att ni lyssnade på podden idag. Vi säger bara tack så mycket för det. Och glöm inte följa familjen.varg på Instagram. Puss och kram.
Hej då.